Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Varmt välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Det är dags för ett nytt veckoprogram med Seniorradion. Jag heter Sven Johansson och är värd här i studion 2 timmar framåt. Och bakom glasrutan in till kontrollrummet ser den varma och lugna anblicken av Gunny Jonsson. Så behagligt. Hon ser ut att ha allt under kontroll. Hon nickar instämmande. Dagens program, alldeles som vanligt, så börjar vi med dagens och veckans namnsdagar. Ingrid Karlsson kommer in här och har full koll på detta. Sen ska vi träffa på telefon Maria Knutsson som gestaltar Gävlesångerskan Anita Lindblom i en turnerande musikteater som kommer till Centralteatern nu på söndag. Anita och Gunnar heter föreställningen och handlar alltså om de här slagprofilerna från tidigt 60-tal, tror jag. Anita Lindblom och Gunnar Wiklund. Ni ska få träffa Stisse Åberg, alla GD-läsare som läste, i alla fall alla sportläsare i GD känner honom väl från alla åren. Nu har han faktiskt blivit pensionär, men han har ju inte släppt sitt stora intresse, tror jag. Lisa Persdotter tittar in här lite senare. Hon har uppdraget som kulturutvecklare i Gävle. Och det blev jag ju väldigt intresserad. Vad gör man som kulturutvecklare? Vi får höra. Innan veckans bluesinslag i andra timman hinner vi också möta Maria Larsson, vaccinationssamordnare. Det börjar bli dags nu för de här sprutorna, influensa och covid-sprutor och påfyllning och vad det nu handlar om. Och veckans panel rundas som vanligt av programmet. Och idag består trion av Kerstin Weivert, Per Piscator och Rolf Wingemar. Och så vill jag bara säga att våra tankar idag går till vår vän och nestor, vill jag kalla honom, Lars Rosenblom. Vi nåddes av beskedet i helgen att han har gått bort 90 år gammal. Alla tankar till dig, Lasse. Vi har en del musik naturligtvis. Vi börjar omgående med Oktober Song med Amy Winehouse.
Fly a big blue jay.
oktobersång med Amy Winehouse var det vi hörde. Lite oktoberstämning kanske i den här låten. Ganska lång och lite seg sådär. Får man uttrycka sig så. Hej Ingrid som har kommit in i studion här.
Hej Sven.
Ja. Och du har med dig ett antal namnsdagar förmodar jag.
Det har jag, och då kan jag tala om att 8 oktober då får Nils ensam vara namnsdagsbarn faktiskt. Och år 1900 så var Nils det femte vanligaste förnamnet bland pojkar. 1950 låg det på 13 plats, och idag är det ungefär samma placering om man nog räknar med att de som har döpt Nils till även som andra namn. Nils var under medeltiden vanligt inom adeln. Nils är en kortform av Nikolaus som är bildat av två ord som betyder seger och folk. Men trots att Nikolaus stod i kalendern så fick Nils en egen dag, alltså namnsdag 1901. Så att det är idag 8 oktober firar vi Nils.
Visst är det ett namn på uppgång? Jag tycker var och varannan unge heter Nils nu för tiden.
Det är möjligt, ja, kanske.
Ja.
Då får man ju hoppas att mitt namn också är på uppgång då, för 9 oktober då är det Ingrid och Inger. Och sen har vi en massa dagar här, såna här specialdagar. Imorgon den 9 är det äggets dag. 10 oktober Harry och Harriet, och då är det grötens dag. Den 11 oktober Erling och Jarl, och då är det äppelmustens dag. Och i år har de väl tur de som håller på med äppelmust. 12 oktober Valfrid och Manfrid, och då är det civilkuragets dag. Så då kan vi ut och tala om att det här kan vi törs vi satsa på.
Okay.
13 på söndagen då är det Berit och Birgit, och måndag den 14 oktober Stefan, och då är det räkmackans dag.
Åh, vad vi ska fira den. Det
så killar. Den här veckan var det många specialdagar faktiskt.
Ja, absolut. Ja, men du, var trevligt. Och grattis på förhand då för morgondagen ifall vi inte träffas då.
Tack snälla.
Ja. Var trevligt Ingrid. Tack för allt detta. Vi lyssnar på lite mer musik då. Night and Day med Errol Gardner till exempel. Thank you.
reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfält och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, det gör ni. Och någonstans i Sverige befinner sig Maria Knutsson. Hallå Maria.
Hejsan, hejsan.
Var i Sverige är du just nu?
Jag befinner mig just nu hemma i Skåne. Lite utanför Helsingborg bor jag.
Okej. Du spelar Anita Lindblom i musikteatern Anita och Gunnar som kommer hit.
Ja, precis.
Som kommer hit på söndag till Centralteatern här. Men bara lite kort, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag sjöng nog innan jag kunde både gå och prata, höll jag på att säga. Men jag har hållit på med musik i hela mitt liv. Egentligen och tycker om att agera och på alla sätt. Så det är väl lite kort vem jag är.
Okej. Ditt förhållande till Anita Lindblom då?
Ja, jag beundrar alltid henne för hennes mörka stämma. För det roliga var när jag själv utbildade mig inom sång så tittade man inte så mycket på att jag hade en botten också. Så det visste jag knappt om. Utan jag utbildade mig till koloratursopran. Och vilket jag fortfarande är. Men sen av olika anledningar så började jag göra lite andra grejer. Och sjunga andra saker. Och då fungerade inte det så väl. Och då hittade jag botten i min röst. Och insåg att oj, jag kan ju sjunga lika mörkt som hon. Och likadant Sara Leander. Då har jag också en fantastisk hade. Så på den vägen blev det. Sen var det en lite rolig incident. Vi var med i dansbandskampen för ett antal år sedan med gruppen Candela som jag kunde. Och då gjorde vi Jag ångrar ingenting. Och det enda jag tänkte på var ju Edith Piaf. Men så kom vi till domarna där så säger Magnus Karlsson så här, det finns ingen annan än Anita Lindblom, säger han till mig. Och jag står som ett levande frågetecken. Så då hade jag ingen aning om att Anita Lindblom hade tolkat Edith Piaf.
Okay.
Så det var en liten kalldusch. Jag stod i direktsändning och hade inte ett ord att säga.
Du, Anita Lindblom, hur stor var hon i Sverige?
Alltså nu när jag har ju forskat väldigt mycket för att göra den här rollen så nära som man möjligen kan. Så inser man ju att hon var ju jätte, inte bara i Sverige. Alltså även i Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge. Alltså hon var jättestor. Och jag vet inte om vi riktigt kan jämföra någon idag i Sverige som var lika stor som hon faktiskt var. Och det var ju inte bara musik. Hon gjorde ju filmer. Hon var ju väldigt duktig skådespelerska också.
Ja, och sen gjorde hon en del andra avtryck. Hon hade romanser som blev mycket omskrivna ju.
Hon klädde löpsedlarna under rätt många år.
Ja.
Jag vet att hon och Bosse hade ett helt rum tapelserat med löpsedlar.
Ja. Det här med Gunnar Wiklund kände jag faktiskt inte till. De hade de hade en romans där i något halvår, eller vad var det?
Ja, enligt då storyn så sägs det ju då att de förlovade sig vid ett rödljus och förhållandet höll då ett halvår.
Ja,
så det,
till det blev grönt att... ungefär. Ja,
ja, precis. Att växla.
Ja.
Den är ju lite rolig och då Billy Hale som är producent, han har ju luskat ju fram detta för att han har ju gjort då Gunnar Wiklund med Per tidigare som en soloföreställning och även jag har gjort Anita som en soloföreställning. Och sen så snubblade han över just detta och kom ju på den lysande idén att varför inte med dessa två jättestjärnor i Sverige. Så skrev han ihop den här manuset som är mycket underhållande.
Det är en 2 timmars musikteater då som ni bjuder på. Ni är en ganska stor grupp ju som drar runt och har de här föreställningarna.
Ja, vi är ju 9 stycken på scen. Och sen har vi ju ljudkille också med oss. Så det är inget tillsatt i musiken direkt, utan vi spelar ju instrumenten som är och gör det arrangemangen så lika originalen som möjligt då. I samma tonarter som de gjorde dem när det begav sig. Ja. Så vi försöker göra det så autentiskt det går.
Hur länge kommer ni att turnera runt den här föreställningen?
Det är svårt att säga. Vi har ju nästa år är ju redan vi har ju siktet inställt nu på Bärvalhallen. Det är väl den största scenen vi har tagit oss an än så länge. Men vi har ju tänkt att fortsätta med denna. För alltså, det vi möts av när vi är ute och spelar den. Alltså, det är sånt fantastiskt mottagande. Så att det vore synd och skam att inte försöka köra den. Och det är ju sån fantastisk musik och historien om dessa två stjärnor. Den är ju den är så gripande. De var på toppen och allting hade de för sina fötter och deras egentligen beklagliga livsöden. Allting får man liksom ta del av. Det är skratt och det är gråt och det är sorg och det är besvikelse och kärlek och allting i den här föreställningen. Och som musiken.
Ja, och Anita Lindblom har ju då ett speciellt förhållande till Gävle.
Ja, hon föddes ju där i Hille var väl hennes första boplats, eller vad vi ska säga.
Just det. Jag läste om att det pågår en del sökande efter var egentligen hon bodde eller sådär.
Ja, men, precis. Det var inte så lätt som vi kunde tro.
Nej, jävla stort, vet du. Ja.
Ja, det är det.
På söndag eftermiddag är det som ni kommer till Centralteatern här. Det ska bli väldigt trevligt att lyssna på er föreställning. Nu ska vi lyssna lite på dig med Sånt är livet.
Tack så mycket.
Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan. Så håll i vännen som du har kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och den kärlek. Hans ord var evig, bara du. Så så mycket falskhet borde här. har sett dem nu. Han verkar lycklig och hon är ung. Det jag har lärt mig, det är just detta. När hjärtat svider, sjung och sjung. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet borde är. Den man förlorar, vinner en annan. Så liv vänder, som du har kär. Vårt liv är fattigt, utan kärlek. Jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla kärlek har fått korgen. Hon undrar säkert vem jag är. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet borde är. Den man förlorar, vinner en annan.
Reklam.
Hej, jag vill hälsa välkomna till Länsmuseet Gävleborg och speciellt tips om sommarens två stora utställningar, Ahlgrens och Duro. Vad har skoputs och sega karameller gemensamt? Välkommen att ta del av den över 100 år långa sötsura historien som är Ahlgrens. Via karamellerna nådde Ahlgrens och Gävle ut i världen. Utställningen öppnar 15 juni. Och på 70-talet var Duro och Gävle främst i Sverige när det gällde tapetdesign. Det sprakade om Tian-gruppen och andra svenska formgivare som fick chansen med järva mönster. I utställningen Duro 70 som öppnar 2 juni visar vi upp de färgstarka tapeterna som tog den svenska folket med storm. Båda utställningarna pågår till 6 oktober 2024. Varmt välkommen!
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gafle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay.
Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da da la da da. La da 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 da. La da da.
Det var Chris Christopherson, mannen bakom Me and Bobby McGee. Han gick bort nyligt här och är ett namn som hela musikvärlden har i åtanke och minne. Nu i studion har jag fått in Stisse Åberg, som jag på min egen lapp här har skrivit nybliven pensionerad sportjournalist. Hur känns det att vara pensionär?
Ja, det känns väldigt utmärkt tycker jag.
Ja,
ja, det har jag inte märkt av någonting hittills faktiskt. Framförallt lite, jag kan säga att jag ingen som helst längtan att gå till redaktionen. Så att, men om man jobbar 44 år så det får nog räcka faktiskt. Det är olika skift som du vet kan vara på en lokaltidning.
Ja, absolut. 44 år, ja, alltså som just sportjournalist i princip hela tiden.
Ja, eller? I stort sett kan jag säga. Jag var något år hos dig på Arvdalad också när jag var allmän reporter och redigerare på natten då.
Ja, ja. Och då har du lite minnen från denna tid och sådär. Men det är ingenting du minns sådär liksom att du sadlar fel på något sätt?
Nej, det känner jag. Jag har fått uppleva så jättemycket som sportjournalist. Både lokalt där med Gävle IF, ja. Brynäs framförallt, kanske Sandvinges AIK och flera andra lag. Och fått vara ute i världen också på olika olympiska spel och världsmästerskap. Ja. Skidor bland annat med Emil Jönsson.
Ja, just det, just det. Ja, vi ska prata mer om övriga, vad som rör sig i sportvärlden i Gävle väldigt mycket nu. Det är ju att vi med nagelbitande intresse tar del av hur det går för Gävle IF. Det blir några spännande veckor framöver här innan serien är slut.
Ja, det är ju 4 omgångar kvar av Superettan och Gävle IF ligger just nu på kvalplatsen när de räddas upp i alla fall. Den negativa kvalplatsen att kvala sig kvar i Superettan. Men ja, det skiljer väl lite mellan de lagen längst ner i botten.
Det är ju ett getingbo, var det någon som beskrev det som. Att det är inte bara ett eller två lag, utan det är fyra, fem lag som
fyra eller fem lag inblandade, och Gävle IF har väl både turen och otur att möta flera av de lagen.
Ja.
Att Oddevold har Utsikten, och framförallt har de ju Giffarna Sundsvall borta i sista matchen. Så att,
som kan bli helt
avgörande. Ja, då är det bara att hoppas att Gävle IF är kanske någon poäng för att Giffarna måste vinna den matchen på hemmaplan. Då kan det bli lättare för Gävle IF att plocka de här. Men i nuläget, jag skulle säga att jag tror nog att Gävle IF får nöja sig och rädda sig kvar via kval, dessutom det faktiskt.
Ja. Och vad kan det bli för kvalmotstånd då?
Det är lite olika det där. Alltså, lag 13 och 14 i Superettan, varannat lag som år möter man tvåan i södra ettan eller norra ettan. Så att, det kan bli lite av varje, beror på placeringen där. Men det finns väl något skräckscenario man kan få möta, exempelvis Norwich United i ettan norra. Det är Antonio Jakob som spelas i Gävle, gör öser in mål just nu.
Okej. Okay.
Eller Umeå som då tränas av Anders Båth, tidigare Gävle-spelare. Eller FC Stockholm där David Fällman, tidigare lagkapten i Gävle, spelar just nu. Så att,
det är tjocka släkten.
Ja, det är nästan bättre att böta ett söderlag kanske.
Ja, okej. Skillnaden mellan att spela i Superettan och en division neråt då, ifall det skulle gå så illa?
Ja, men det har ju Gävle IF känt av under de här 3-4 åren i ettan norra som man spelar innan man lyckas ta sig upp igen då till Superettan. Jag tycker att man hör hemma med de möjligheter man har också. Så att det är en enorm skillnad. Och framförallt, skulle man åka ur igen nu, då blir det riktigt jobbigt att bygga om det här. Både organisationen och laget igen. Jag skulle tro att tränaren försvinner, massor med spelare försvinner.
Ja.
Så att om du vill ha ett scenario för att Gävle IF i ettan, skulle jag säga att då tror jag det bästa som kan hända är att Pelle Olsson kommer tillbaka.
Okej.
Det tror jag. Jag lägger in den faktiskt. Att är det så att man hamnar där och måste börja om igen, då är Pelle Olsson personen som bör in i Gävle IF igen.
Och
med sin passion för klubben.
Och bygga från grunden igen då. Alltså.
Ja, ingen blir inte bråttom utan bygga någonting. Bygga ett spel, bygga en organisation. Jag tror fortfarande att han har den passionen kvar i sitt fotbollshjärta. För Gävle IF och även för fotbollen.
Pelle Olsson, det är alltså Gävle hjärtat?
Jag tror det faktiskt att det skulle vara väldigt klokt att plocka in en sån fotbollshjärna.
Inte minst vad ska vi säga, illa för Gävle är väl då ligger ju Sandviken uppe en division över och kanske, de är ju uppe i toppen och har väl fortfarande chans att gå upp i Allsvenskan.
Fortfarande hugger på den här med 3 poäng från både Allsvensk direktplats och Allsvensk kvalplats, så att man får ändå säga, SCF har ju tagit över, det är ju nummer 1 i distrikt just nu.
Ja.
Och det skulle ju, som du säger, det skulle Gävle åka ur och hamna i etta norra, då blir det ju en enorm skillnad mellan de här.
Ja.
Och det har vi också exempel SCF har byggt under lång tid för att ta sig upp i Superettan, och hur man skulle göra för att etablera sig där. Med Gävle IF nu i andra säsongen då helt plötsligt där med i farozonen igen.
Ja. Är det så, om vi jämför oss Sandviken och Gävle då, att i Sandviken är fotbollen stor, i Gävle är det hockeyn som liksom är helt dominerande, eller? Visst har Gävle IF alltid varit lite i skuggan där. Det har aldrig varit några stora publikrusningar för att se GIF, inte ens när de låg i Allsvenskan.
Ja, alltså Allsvenskan var det i alla fall 5-6 tusen på Strömvallen då, under de åren. Det var högre siffror totalt sett i Allsvenskan för de lite mindre lagen under den tiden. Men det är naturligtvis, skulle vi säga, Brynäs Gävle IF, så är det väl 80-20% nu. 85-15. Ja. Det är bara att titta på publiksiffrorna. Gävle slåss för att hänga kvar. Jag tror inte ens att det kom 1200 senast nu i matchen som de lyckas vinna mot Brage.
Ja.
Och det är på den här arenan som tar 6300 i alla fall.
Ja.
Så att det är väldigt lite. Och du inledde i början med att många som håller tummar. För jag undrar ibland hur många som håller tummar. De kallar för inte att se matcherna.
Nej.
Tyvärr.
Och det är ju, ja. Vad ska vi göra åt det då, tycker du?
Ja, du och jag kan inte fixa någonting. Det är ungefär i vår ålder de åskådare som finns där.
Ja, just det. Okej. Ja, spännande blir det fram till den här sista matchen då mot Sundsvall. Där det kan avgöra allting. Usch. Men det är lika illa för Sundsvall då.
Ja, precis. Och där har man en annan självbild i Sundsvall också. Ja. Där ser man sig som ett allsvenskt lag, oavsett hur dåliga man är.
Ja, just det. Ja. Okej, okay. Spännande ska det bli. Du, det är lite annat på sportfronten som rör sig. Brynäs har dragit igång.
Ja,
i SHL.
Där kan man snacka om att komma tillbaka på rätt sätt också. Det här året i Hockeyallsvenskan hanterar man det väldigt bra, både professionellt på isen och även utanför. Hade i stort sett inte fullsatt hela tiden, men över 6 000 åskådare på hemmamatcherna. Och hanterar den situationen, krissituationen, väldigt klokt under det här året i Hockeyallsvenskan. Och har även nu, alltså när man kommer upp, fortsatt bygga på ett intressant sätt i sitt lag.
Mm, mm. Det var ju några matcher då i början. Det var nästan lite euforisk stämning här i Gävle då. Att,
det är klart,
vi är tillbaka.
Återkomsten, det, ja, det är klart. Och Jakob Silverberg på isen och gör mål dessutom i början. Så att, ja, och de har varit alltså skickliga, Brynäs, på att ha få publik och gå på matcherna. Det är där man ska vara egentligen. Va? Ja. Och nu har man ju dessutom den här veckan 3 hemmamatcher.
Ja.
Torsdag, lördag, måndag.
Och Leksand,
Malmö och Modo.
Och Leksand är ju en sån där riktig kassako, va?
Ja, det är det i det vanliga fall också. Ja. Nu är det passar väl alldeles lämpligt då när man då har 3 hemma och börjar med den också. Och dessutom ska hissa upp den här jättemediakuben också.
Just det. Har de fått upp den?
Nej, ja, jag har inte kollat på förmiddagen faktiskt. Men den är under upphissande.
Det var ju det. Vi kan väl berätta det för lyssnarna då att... den här kuben då som alla beskriv den. Vad är,
alltså det,
den är stor.
Ja, den är stor. Det är den som sitter centralt på taket, under taket i monitorer, där man kan se repriser och man kan se reklam och så vidare. Och nu har man bytt ut den mot en enormt stor, tydligen norra Europas största mediakub. Det är svårt att föreställa sig om man får plats med att spela på isen överhuvudtaget när kuben finns. Jag hoppas den sitter kvar i alla fall. Den väger väl 5-6-7 ton.
Ja. Och hur i herrans namn får man upp den i taket där?
Ja, jag tror det är lättare att dig socken fixar det här faktiskt.
Ja, jag tror det också. Ja. Och anledningen till att den blev försenad i leveransen.
Ja, det var stor dramatik innan i mediekuben att den skulle tvingas åka runt Afrika, gå till Hoppsudden, runda den för att ta sig hit. Egentligen handlar det tydligen om att det var en storm i Kina som gjorde att avseglingen blev försenad. Men ja, det är du bryr sig bra på att bygga dramatik på alla möjliga sätt. Så att,
ja. Mm. Hörde, du har ju inte släppt sportjournalistiken helt. Ja, du kommer hit och pratar naturligtvis. Jag hoppas att vi får se dig ofta här i den här situationen. Men sen skriver du lite
grann. Ja, jag skriver en gång i veckan i din lokaltidning i Sandviken. Alltså, och det är ju om Sandviken, Hofors, lite de kommunerna egentligen. Och idrotten där. Och den är ju, som vi inledningsvis, SCF är ju heta just nu. Mm. Det skriver jag om i det här veckans nummer. Och sen har vi SAIK i bandy egentligen. Och vi har Sara Hekt och vi har de här skidåkarna i Högbo, Emil och Elias Danielsson. Ja. Så det finns mycket där ute.
Ja. Är du mycket där ute då och följer träningar och sånt?
Ja, nu har jag inte varit ute på så många träningar, men jag försöker göra det. Ta en gång i veckan i alla fall. Man är ute både på SF och SAIK framförallt då, och hålla kontakt med de här.
Ja. Ja. Psych, det har gått lite så där de sista åren, var det inte det riktiga?
Ja, det har det gjort. De har tappat lite av de här lysten man hade under många år. Man hela tiden, åtminstone fanns kvar, i en semifinal i SM-slutspelet. Ja. Nu har man hamnat i kvartsfinal och fått stanna där och hela tiden börjat bygga om ett nytt lag egentligen. Så att, det är likadant ut i år också, men det... Och banden har ju problem. Det kan vi snacka om, problem med publiksiffror.
Mm. Ja.
Kommer inte folk att se GIF så kommer det ännu färre att se SAIK egentligen.
Ja, så är det,
trots att man sitter inomhus och är bekvämt i Göransson Arena.
Ja. Jo, det är ju en jättearena den där. Det skulle ju vara härligt att följa bandy där när det var fullt med folk där. Men det är det ju allt för sällan.
Ytterst sällan.
Ja, okej. Okay. Du, i övrigt av livet sådär, jag tänkte på, vi brukar ha besök av Ulf Kriström, krigaren här, sådär. Han har ju då, han ägnar sig åt att skriva böcker och sådär.
Ja, han tycker jag har gjort jättebra arbete, han har skrivit flera böcker. Nu kom han väl precis ut med en bok om Brödernas Alming.
Brödernas Alming, så att, som presenteras vid bokmässan.
Ja, precis, jag tycker att han gör det, skriver bra och har nya infallsvinklar på en rad alltså, ska jag säga, sportprofiler i distrikten framförallt.
Ja. Så frågan till dig, förstår du, det är ingenting som lockar dig att sätta dig ner och du har ju mycket att berätta om, menar jag.
Ja, visserligen, men just nu känns det som att krigaren ligger före i det mötet.
Okay.
Långt före dessutom.
Okej, okay. Ska vi låta honom ägna sig åt detta så länge. Ja, vad har vi annars, sa du? Där ute då i Västra Gästrikland, då är det Sara Hector, ja, just det. Då får du resa ut i Europa och titta på.
Jag får nog titta på tv faktiskt.
Ja, det kan det.
Gäller bara att försöka få in rätt kanal också. Det är det stora problemet att hitta rätt bland abonnemangen nu för att kunna följa olika idrotter.
Ja, just det. Men om man är riktigt nördig så där, då kan man leta sig fram alltså och hitta allting sånt här.
Ja, man har rejält med pengar, tänkte jag säga. Det kostar att följa idrott i både SHL, Allsvenskan, Superettan, skidor, ja, ja. Alltihopa. Det sänds ju väldigt lite, kan man säga, SVT numera.
Ja.
Det är skidskytte som framförallt som sänds i SVT.
Ja.
Världskuppen i längd exempelvis och i alpin sänds ju i andra kanaler.
Ja, okej. Okay. Ja, en förändrad värld.
Mm.
Sen vår ungdom höll jag på att säga, då var det Sportspegeln som gällde.
Ja, då sändes det ingenting alls andra tiden så att det jämnar ut sig.
Ungefär så, ja. Hör du, Stise, det var väldigt trevligt att du kom hit här. Jag hoppas att vi kan återse dig lite grann när inte minst summerar och hur det gick för GIF och sådär i slutändan. Det måste vi ha ett litet snack med dig om. Och så din kampanj för Pelle Olsson där. Vad är han nu? I vilken klubb är han?
Just nu är han en slags rådgivare till Djurgården. Han fick ju gå från Halmstad och han bor ju i Skutskär. Det är därför att det finns en tydlig koppling till det.
Ja.
Men just nu har han Djurgården spelar ju en av Europaligorna just nu så att han är lite scout där på motståndarlagen.
Ja. Men det låter inte som någon heltidsuppgift. Nej, vi tar hit honom helt enkelt.
Ja, men vi kan ju hoppas först att det hänger kvar så att man inte behöver plocka in Pelle Olsson. Så kan
ja,
jag säga.
Ja, men kombinationen då? Att de blir kvar och får hit Pelle Olsson?
Ja, den vill jag inte ge mig in på.
Okej. Väldigt mycket tack för att du kom hit.
Kul att vara här.
Vi lyssnar på lite mer musik, Gunni.
Non ho mai visto un giorno così. Non sono mai stata felice così. Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Dimmi
cosa mi accaduto.
Baci, baci, baci voglia solamente. Non capisco niente. Voglio solo te.
Dammi, dammi, dammi tutte le tue ore.
Dammi, dammi, dammi tutte le tue ore.
Sempre, sempre, sempre restami vicino.
Sempre, sempre, sempre restami vicino.
T'amo, t'amo, t'amo il mio amore immenso. Vuole regalare tutto il mondo a te.
Ho il cielo negli occhi se ti guardo. È un concerto nel cuore se ti stringo a me. Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Dimmi, dimmi.
Dimmi, dimmi, dimmi cosa mi accaduto.
Baci, baci, baci voglia solamente. non capisco niente, voglio solo te.
Voglio solo te, amore mio.
Dammi, dammi, dammi tutte le tue ore.
Dammi, dammi, dammi tutte le tue ore.
Sempre, sempre, sempre restami vicino.
Sempre, sempre, sempre restami vicino.
T'amo, 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 è il mio amore immenso. Vuole regalare tutto il mondo a te.
Ho il cielo. Se ti guardo è un concerto nel cuore, se ti stringo a me.
Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Sole, sole, sole vedo dappertutto.
Dimmi, dimmi, dimmi cosa mi è accaduto.
Dimmi, dimmi, dimmi cosa mi è accaduto.
Baci, baci, baci voglio solamente.
Non capisco niente, voglio solo te, voglio solo te, amore mio,
amore mio,
amore mio,
amore mio.
Sole, 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 sole.
Vi säger hej då till Siv Malmqvist och Umberto Mercato med Sole, Sole, Sole. Det har någonting med sol att göra, kan jag tänka. In i studion Lisa Persdotter, som jag ska erkännas då har jobbat ihop med ett antal år på Arbetarbladet. Och nu fick jag se att du har fått ett alldeles nytt jobb. Eller nytt uppdrag, eller vad vi ska kalla det. Men innan vi kommer dit, berätta lite grann Lisa, vem är du?
Oj, den lilla berättelsen.
Lilla livspusslet.
Ja, nej, men som du sa, vi har ju jobbat ihop. Jag har ju en ganska lång bakgrund som journalist och jobbat ganska mycket som redaktör med framförallt kultur och nöje. Under en massa år här på lokaltidningen, framförallt på Arbetarbladet. Lite grann på Hjälp Dagblad också. Och innan jag lämnade mediebranschen så var jag en sväng i Dalarna och var ansvarig utgivare på den anrika tidningen Dalademokraten.
Just det.
Mm, känd för Göran Greider. Ja, nej då, den finns fortfarande.
Ja, jo, den gör det. Men
och Göran är kvar. Nej, och sen så lämnade jag mediebranschen och körde eget ett tag och har jobbat en sväng på Hyresgästföreningen också innan jag kom in på det jobb jag har nu.
Okej. Och ditt jobb, nu jobbar du alltså åt kommunen?
Jajamän, jag jobbar på kulturavdelningen på en enhet som heter Konst och kultur. Sen, det är inte jättenytt faktiskt, 1,5 år ungefär. Mm. Så en ny tjänst var det när jag fick den. Mm. Så att jag har liksom inte efterträtt någon. Så, utan jag kom och kom till en lång lista med saker som de tyckte att jag skulle göra och titta på. Så. Mm.
Kulturutvecklare. Jag trodde det hette kultursamordnare.
Ja, vi har sådana också. Jag har kollegor som är kultursamordnare.
Okej, okay, okej.
Okay. Så. Nej, men det är precis som titeln liksom implicerar, så handlar det ju just om utveckling och kanske då hitta på nya saker och skruva på det vi gör så att det kan bli ännu bättre.
Ja. Hur stor enhet är ni då?
Ja, vi är en krympande enhet tyvärr. Nej, vi är, nu ska vi se om vi räknar rätt. Vi har ju så här, kulturavdelningen i Gävle kommun har ju precis genomgått en omorganisation. Så att man har slagit ihop så att hela kulturavdelningen består numera utav en del som är gasklockorna och konserthus som kallas för möten och evenemang. Sen har vi en del som är då kulturhus och bibliotek, givet nytt kulturhus. Mm. Och sen så har vi en del som heter mötesplatser och unga som jobbar mot, framförallt mot fritidsgårdar och med lovverksamhet. Och sen så är våran lilla enhet som då heter konst och kultur där Konstcentrum bland annat finns. Och vi är, ja, är vi kanske 12 personer i Nalles?
Konsentrum, hör du, det är på, som har lämnat Silvanum nu då.
Ja, är ju flytt, extremt mycket i flytttagen. Det är en hel konstsamling med ett antal verk. Många hänger ju ute, det är ju det som är meningen att de ska hänga ute i liksom lokaler. Så. Men många finns där också. Så att det packas febrilt nu. Mm. Och sen ska alltihopa då finnas på Agnesen.
Okej, okej. Och den fråga som jag ställde till dig när vi träffades, vad händer med Silvanum då?
Ja, vi vet ju inte. Det är en fråga som du får ställa till Gavlefastigheter faktiskt. Det är de som äger huset. Så. Konstskolan finns ju där och de kommer finnas kvar, vad vi vet. Regionen har ju också sin kulturavdelning, sitter i liksom en flygel och de ska väl sitta kvar, vad vi vet. Men vad som händer i den här otroligt vackra liksom, konsthallen, det vet vi faktiskt inte.
Det är ju en fantastisk byggnad.
Ja, den är jättefin. Och de tar hand om, det ska jag säga. De kärade fasaden, var helt fantastiskt i somras. Så det luktade så jättegott när man kom till jobbet. Ja. Så den är liksom omskött och så. Så de tänker väl inte riva den i alla fall.
Nej, det får de definitivt inte göra. Nej, men som kulturutvecklare, är det ingenting som du kan gå in och ha idéer om?
Och jag önskar att jag kunde. Det kan jag. Idéer kan man ju alltid ha, men just nu, givet den ekonomiska situationen i Gävle kommun som är ganska risig, så vågar vi kanske inte. Det är lite utmanande att utveckla saker, men när man inte har några pengar. Men det vet ju du som har jobbat på Arbetarbladet, att det går att göra saker utan pengar också.
Absolut.
Det var ganska bra för att trolla med knäna. Det är andra utmaningar. Ja. Nej, men kommunen har någon slags här översyn över fastigheter också. Liksom, vilka ska man ha kvar och sådär. Så att det, jag tror att den ingår i det. Men,
Dina stora, man får använda det slitna begreppet, utmaningar nu då? Vad ingår där?
Ja, men alltså, som jag var inne på, det är klart att det alltid är en utmaning när det inte finns pengar. Ja. Och då blir det ju någonstans också ännu viktigare att vi som jobbar med kultur och vet hur otroligt grundläggande och viktigt det är för en demokrati, att vi liksom verkligen kan lyfta det och tydliggöra det. Det är ju så lätt, du vet, man älskar ju att ställa liksom kultur mot vårdplatser eller vad det nu är. Liksom. Så det tänker jag är en jättestor utmaning när det är ett liksom kärvt ekonomiskt. Så.
Det är på många ställen ute i landet så handlar det just om att våra kulturinstitutioner och sådär måste bli mer kommersiella, måste få in mer pengar och sånt där. Mm. Ingår det också i ditt uppdrag?
Jag jobbar lite i olika sammanhang, bland annat i en grupp som heter Kulturstaden Gävle, och den är spännande. Där är det är vi och sen så är det Länsmuseet och Fängelsemuseet och så en representant från näringslivsenheten på Gävle kommun. Men så är det också Gävle City som ju är den här en förening för företagarna i centrum. Mm. Så då är ju liksom näringslivet representerat där. Och vi försöker ju hitta samarbeten och liksom se hur vi kan jobba ihop och hjälpa varandra och sådär. Så det är ju, och det handlar inte om att de har inte heller några pengar. Så det handlar ju inte kanske rent så att man finansierar, men det är ju ett sätt att också synliggöra kulturen på ett annat sätt och hitta just nya samarbeten som kanske på sikt kan ge pengar till kulturen. Det är lite fult också, många vill inte prata om att man ska få, alltså, många vill ju inte prata om pengar, men det kostar ju, folk kostar ju, personal kostar och innehåll kostar.
Men du, det här begreppet kulturutveckla, alltså här har vi teatern, vi har folkteatern, vi har Skottes, vi har den här nya teatern, vad heter den?
Profundis, ja.
Ja. Vi har Symfonikerna, vi har Länsmuseet, Järnvägsmuseet, Fängelsemuseet, snart Agnes med scener och bibliotek, Gasklockorna. Är det inte färdigutvecklat det här?
Jo, det kan, vad det gäller institutioner och platser så har vi ju, det är ju fantastiskt. Det är ju faktiskt roligt att höra. Jag hörde, pratade med Rosa Smoneter som är programchef för Symfoniorkestern som kom hit liksom utomlands ifrån och kom till Gävle och bara, va? gud vad det finns saker här och alla skulpturer och allt det, så det är en fantastisk stad. Och det är man ju som Gävlebo kanske lite blind för. Så vi har ju massa fantastisk kultur. Men det går det alltid att göra mer. Man pratar ganska mycket nu om kulturpolitiskt också, om delaktighet och vilka tar del av kulturen och vilka är med och skapar kultur. Och det finns det massor att jobba med. Hur jobbar man för att inkludera unga till exempel? Så det finns jättemycket att göra. Men det kanske som inte, det kanske inte ska uppfinna en till institution. Det är nog inte riktigt mitt jobb.
Nej, okej. Du ska fylla institutionerna med kul saker.
Ja, men lite så.
Ja, ja. Vad roligt, Lisa, och se. Vi ska följa dig i spåren och se hur du utvecklar kulturen i den fina kulturstaden Gävle. Mm. Tack för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma. Vad roligt.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Vad kloka ni är som lyssnar på Seniorradion. Det hoppas jag ni gör varje tisdag förmiddag och övriga tider också, naturligtvis. Och välkommen in i studion så här till Rolf Wingema som har med sig en gäst.
Maria Larsson från regionen Gävleborg. Hon är vaccinationssamordnare här i regionen.
Det låter trevligt. Det vill jag höra mer om, helt enkelt. Varsågod.
Ja, tack för det. Ja, Maria, du är välkommen till Seniorradion och vår lilla information om det här med vaccinationsperioden som den börjar väl nästa vecka kanske.
Ja, precis. Tack så mycket för att jag får komma hit. Vi börjar vaccinationskampanjen nästa vecka. 15 oktober drar vi igång.
Den 15 oktober alltså. Hur länge kommer den att pågå?
Ja, vi genomför vaccinationskampanjen då mellan vecka 42 och 46. Och de som rekommenderar sig varmt välkomna att vaccinera sig då mot covid-19 och influensa.
Blir det en ny vaccinationsperiod sen nästa år?
Ja, för vissa grupper under våren då så kommer de som är 80 år och äldre också att rekommenderas en dos mot covid-19.
Varför kan man inte få en starkare spruta för nu redan så att man slipper en andra spruta?
Ja, alltså Folkhälsomyndigheten har gjort bedömning att vissa grupper behöver fylla på sitt skydd lite mer frekvent än andra grupper. Och då är de som är 80 år och äldre bland annat är de som rekommenderas en dos även under våren.
Så att det är ganska lugnt på fronten egentligen om det bara 80-åringar som omfattas, så att säga.
Ja, det är alltså 2025 under våren. Nu under hösten så är det ju de som är 65 år och äldre. Så
jaha, det är det som är skillnaden. Nu är det 65 år som gäller och i vår är det 80 år som gäller.
Ja, men precis.
Ja, men då vet vi det. Och om man inte tillhör någon av de här grupperna, om man är yngre än 65 år, kan man ändå få en spruta om man är orolig för att få covid?
Ja, vi prioriterar såklart de medicinska riskgrupperna som rekommenderas en vaccinationsdos mot covid-19 och influensa nu under hösten. Men när man inte är i de rekommenderade grupperna så kan man få en dos ändå, men då är det mot en kostnad och det behövs en läkarordination.
Jag vet ju att covid grasserar, jag vet inte vilken omfattning, men den grasserar ju redan nu här i Gävle. Så att jag har en bekant som bor på ett äldreboende, jag vågar inte gå dit för att jag vet inte om jag kan bli smittad då. Så att, men Var hittar jag den här informationen om var jag kan vaccineras? Det kan jag inte se i det här informationsbladet som jag fick hem till mig.
Ja, nej, men precis. Det stämmer. Vi har skickat ut lite generell information till alla de som är över 65 år och äldre i vårt län. Och ytterligare information hittar man på webbplatsen 1177.se/Gavleborg. Och där finns det info om hur man bokar, vart det finns drop-in tider någonstans, också vilka som rekommenderas eller inte.
Så det gäller att ha en dator här, annars kan det bli telefonköer.
Ja, det går också bra att ringa 026 150 300. Men där är det som du säger en viss väntetid just nu. Ja. Det är många som ringer. Men prova gärna att ringa en gång till om det är fullt i kön.
Ja, det gäller som vanligt. Ska man vara sjuk eller dålig så måste man vara frisk och stark.
Ja, all information finns ju på webbplatsen. Så ja, och det är mitt starkaste tips.
Ja, just det. Det här två sprutor per år för 80-åringarna, är det som gäller framöver? För jag får med att det gällde för det här året också två sprutor för det här året.
Ja, Folkhälsomyndigheten har haft möjlighet att göra en lite längre planering än tidigare under pandemin. Så nu vet vi om redan nu att under våren så kommer det ytterligare en dos mot covid-19 för de allra äldsta.
Varför behöver man två sprutor nu? Tidigare var det bara en spruta per år och så vidare. Är det svagare vaccin eller starkare smitta så att säga?
Folkhälsomyndigheten har ju bedömt att den här gruppen behöver fylla på lite mer frekvent. Och skyddseffekten, det vaccinet vi kommer ha nu under hösten, räknar man med ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom ungefär 3-6 månader. Men vaccinets skyddseffekt avtar med tiden. Och i regel avtar skyddseffekten snabbare ju äldre man är. Så därför har de gjort den här rekommendationen. För
det är starkare vi äldre, så vi bryter ner de här vaccinerna fortare än de yngre. Ja, det är en bra effekt så att säga. Men frågan är också, vilka vacciner kommer ni att använda? För att det finns ju olika sorter och det har ju varit olika synpunkter på det här med vaccinerna, hur de har fungerat och så vidare. Och om det finns flera sorter ni använder, kan jag då bestämma själv vilket vaccin jag vill ha?
Mm. Nu under hösten så använder vi Vaxegrip Tetra mot influensa och så har vi Comirnaty JN1 som är mot covid-19 som är då anpassat nu efter den dominerande varianten. Längre fram kommer vi också få in ett vaccin mot covid-19 som heter Bimevax och det är ett proteinbaserat vaccin mot covid-19. Och de som bor på särskilt boende för äldre, då är det ett förstärkt influensavaccin som kommer att användas, som heter Efluelda Tetra.
Ja, när det gäller äldreboenden och så vidare, inklusive demensboenden och så vidare, sker det med automatik vaccination där? Så att alla som bor på äldreboenden blir vaccinerade med automatik, eller är det så där att personalen bestämmer eller om det är de intagna som bestämmer? Hur ligger det till där?
Ja, de som bor på särskilt boende för äldre, då sker vaccinationerna där på plats på boendet och då efterfrågas samtycke. För alla vaccinationer som sker i Sverige är ju frivilliga.
Samtycke, innebär det att de som bor på demensboenden ska kontakta gode mannen där?
Ja, precis. Då är det, vi gör det enligt de lagarna som finns, hur vi efterfrågar ett samtycke på boendena.
Där kanske man inte är så medveten om vad som händer och effekterna av sprutor och liknande.
Ja, så kan
men,
det vara.
Men det är alltså så att det är fortfarande frivilligt.
Det är frivilligt. Ja. Det stämmer.
Om man bor på sånt här äldreboende, har ni några lokala rekommendationer där? För vad jag förstår så bor man ju väldigt tätt ihop så att säga och det är väldigt lätt att det blir spridning. Förra gången vaccin det här med covid förekom, då var det ju just äldre på boenden som drabbades och särskilt här i Gävle så var det ju väldigt många som avled. Hur, är det några särskilda restriktioner där att man avgränsar dem som är smittade eller så vidare? Eller tas de in direkt på sjukhus om man får covid på ett äldreboende?
Det jag vet är att verksamheterna är så noggranna som det bara går med de hygienrutinerna som finns i Region Gävleborg och i kommunerna. Så viktigt att tvätta händerna och använda sprit också.
För att förra gången var det dåligt med rekommendationer och det blev ju så att personalen visste ju inte egentligen hur man skulle hantera det hela. Och det gjorde väl att smittspridningen blev större än det hade behövt bli egentligen. När det är, om jag tillhör en sån här riskgrupp men fortfarande bor hemma i min ordinarie bostad, hur är det då egentligen om jag vill bli vaccinerad? Kommer någon hem till mig då, eller måste jag då ge mig iväg till en hälsocentral eller liknande där vaccinationen sker?
Vaccinationskampanjen som vi organiserar nu sker främst på hälsocentralerna. Vi har 43 stycken hälsocentraler i länet som vaccinerar. Så i första hand får man ta sig till någon av de platserna. Om man är väldigt sjuk och vårdas i hemmet så kan man efterfråga om vaccinationen är möjlig att genomföra i hemmet också. Det brukar gå att lösa, men de allra flesta brukar kunna ta sig till en vaccinationsplats eller till en hälsocentral. Ja.
Så att, och där är det också så att det är frivilligt att om man vill ha den här sprutan eller inte. Även om man skulle egentligen ha väldigt nytta av det så kan man ändå tacka nej.
Ja, men jag vill ju helst att alla tackar ja. För det ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och i vissa fall räddar ju livet på folket.
Ja,
också.
Det kommer jag ihåg. Den devisen sa man ju redan inför första sprutan för flera år sedan. Att ta en spruta för att det lindrar verkningen och det undviker död.
Ja,
det gäller fortfarande.
Jajamän, det gör.
Nu har vi ju bara pratat om covid-19 och det är ju inte så bara, för att det verkar ju som att det finns väldigt mycket smitta i samhället, så att jag tror att din rekommendation är väl att alla som har möjlighet går och vaccinerar sig.
Ja, ta
mot
chansen.
Covid-19.
Absolut. Mm.
Men det står ju att man i den här informationen vi har fått, även jag som tillhör den här plusgenerationerna, så kan man ta båda sprutorna på en gång. Alltså även spruta för säsongsinfluensa.
Det stämmer.
Men vilka regler gäller för säsongsinfluensa? Är det samma regler som covid-19 eller skiljer det sig åt på något sätt?
Mm. Nu under hösten så är rekommendationerna väldigt lika mellan covid-19 och influensa. Så det gäller de som är 65 år och äldre. De som har tillhör någon riskgrupp eller är gravid efter vecka 12. Så alla de är välkomna att vaccinera sig både mot covid-19 och influensa.
Så att det är bara 65-åringarna, de som äldre, som får den vanliga säsongsinfluensasprutan?
Ja, de som fyller 65 år i år och är äldre än det. Så det är ungefär 72 000 personer.
Så menar, är man 50 år och vill undvika säsongsinfluensan, då får man inte möjligheten alltså.
Ja, det beror på om man tillhör någon riskgrupp. Då. Om man är 50 år diabetes,
man det,
då är man välkommen.
Om man är hyfsat normalt pigg, så att säga, då får man inte någon spruta.
Nej, vi prioriterar de medicinska riskgrupperna då. Men som jag nämnde, att möjligheten finns ju. Men då får man betala en sudd för att få vaccinet.
Det här med säsongsinfluensa, där har det varit generell vaccination tidigare. Men nu så har man begränsat det ganska kraftigt, tycker jag, i så fall till då 65-åringarna och äldre.
Ja, det är en sån bedömning.
Det att man räknar med att det blir en väldigt mild säsongsinfluensa i år.
De har sett att de som är friska och är yngre än 65 år har en lägre risk för att få allvarlig sjukdomsbild när det gäller covid-19.
Om man blir inte sjuk av sprutan.
Lite biverkningar kan man få, men det är det värt.
Det har jag blivit en gång i tiden.
Yes, so.
Ja, det var på 70-talet när det började här. Jag har aldrig varit så dålig influensa som när jag fick den spruta. Men sen läste jag flera år efteråt att det stod att numera vaccinerna för säsongsinfluensa är mycket renare och bättre till skillnad mot vad som gällde i början. Då kunde det vara, man uttryckte sig så, smutsiga vacciner, så att man kunde bli smittad av vaccinet.
Mm-hmm.
Och det blev jag. Men då var man ju ung och stark, så man klarade av det ändå. Men nu vet jag inte hur det skulle gå. Men nu är det alltså renare vacciner, vad jag förstår. Så att nu är risken att man blir drabbad av vaccinet, det är mindre.
Ja, vi har otroligt bra vacciner som vi använder. Har vi. Men lite biverkningar kan man få, men som sagt, det
som
är det
till
värt.
Exempel?
Ja, man kan få lite sådär ont där vid stickstället. Och lite sådär kymig i kroppen kan man bli. Men det går över fort.
Ja, så att när det gäller säsongsinfluensan, då är det inte mycket man kan göra. Det är inte många som får den, så att säga. Det är bara 65-åringarna och äldre. Covid, där är det däremot så att där bör man vaccinera sig om man har möjligheten. Så att det är ju väldigt viktigt att man anammar den här möjligheten och tar tillvara den möjligheten som det är. Så att hur man ska få information, det vet jag inte. Men Sven kanske har någon fråga här som du funderar på.
Ja, jag sitter och tänker på det. Jag har också tittat på det här materialet då som ni skickade ut. Och jag blir lite konfunderad över det här drop-in-tider. Mm. Sådär.
Ja.
Det skiljer sig helt från de olika. En del har inga tider alls. En del har någon timme i veckan. Kunde man inte samordna det där på något? Vore inte det smart?
Frågar de samordnare om det?
Ja, just det. Jag tänkte precis så.
Ja, alltså vi lägger ut all information på webbplatserna och där finns det samlat vilka drop-in-tider det finns. Men jo, det varierar lite över länet.
Jag har sett drop-in-tiderna, men att det skiljer sig så från min hälsocentral, ingen drop-in-tid alls.
Nej.
Nej, alltså, varför
det är
lite så?
Olika. Ja. Vi har ju det här bokningssystemet också, där man kan boka in sig så man får en tid.
Jag vet, men det är ju inte drop-in. Jag vill
du vill ha drop-in.
Kunna droppa in sådär.
Ja, det varierar i länet.
Ja, jag tyckte att du som samordnare borde skicka ut. Det bör vara tisdagar och torsdagar, några klockslag eller någonting.
Ja,
det var mycket enklare då.
Jag tycker det är en jätteintressant dialog, för det finns väldigt mycket olika åsikter om bokningsbara tider eller drop-in-tider, vad som är bäst.
Ja,
så okay. Jag har försökt att hitta en liten balans i det, att det ska finnas just variationen tror jag är bra för att möta befolkningen på ett så bra sätt.
Vem har bestämmanderätten över det här med drop-in respektive bokningstider? Är det du som vaccinationssamordnare eller är det respektive vaccinationsställe?
Ja, det fungerar så att jag formulerar som en vaccinationsplan inför starten. Och där skriver jag hur jag har tänkt mig att vi ska genomföra vaccinationerna. Och så får enheterna alla anamma det. Men sen i detalj, öppettider och så, det bestämmer de själva.
Jag ska bara säga det här drop-in, det vet jag, det är ju en sån där liten get-together. Där träffas man och människor som man inte överhuvudtaget ser vid andra tillfällen.
Mm.
Jättemånga trevliga bekantskaper. Sådär. Så det tycker jag ni ska fortsätta med.
Ja, tack för det.
Men då har du inte tillfälle att delta i någonting sånt i år då?
Nej, inte i min hälsocentral. Jag får smita in på något annat då istället.
Ja, du får boka in dig.
Ja, så blir det. Mm. Så blir det.
Ja, så i och med det så, Maria, om inte du har någonting att tillägga nu beträffande detta som du tycker är viktigt att du tänker på, är det någonting sånt?
Nej, det viktigaste är väl att så många som möjligt som rekommenderas kommer iväg och vaccinera sig, både mot covid-19 och influensa.
Ja, men då tycker jag att vi ska följa dina råd. I vart fall ska jag göra det. Jag tror Sven ska göra det också.
Absolut.
Det låter bra.
Ja.
Mm. Så i och med det, Maria Larsson, vaccinationssamordnare i Region Gävleborg, så ska jag be att få tacka dig för din medverkan i Senioradion. Tack ska du ha.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Idag ska vi träffa en pianist som allt för länge nöjde sig med att verka som bakgrundsmusiker, men som trots det har kommit att betraktas som den ledande Chicago-pianisten sedan andra världskriget. Jag talar om Otis Spann, som har spelat piano bakom de flesta av efterkrigstidens bluesstjärnor, eller vad sägs om namn som Big Macheo, Muddy Waters, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry, B.B. King, Big Mama Thornton, Buddy Guy, Robert Jr. Lockwood, St. Louis Jimmy Oden, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, James Cotton med flera. Och han har också gjort inspelningar med yngre musiker som Eric Clapton, Paul Butterfield, Mike Bloomfield och Peter Green. Spanns tidigare år är omdebatterade och det har föreslagits att han föddes antingen 1924 i Belzoni, Mississippi eller i Jackson, Mississippi, men då 1930. Otis växte upp med sin gitarrspelande mamma Josephine Irby, som hade arbetat med Memphis Minnie och med Bessie Smith, och sin styvfar Frank Houston Spann, som var predikant och musiker. Hans biologiska far kallades Friday Ford och var pianist. Han hjälpte Otis när denne som 7-åring själv började spela piano. Men Otis fick också instruktioner av styvfadern och av pianisten Little Brother Montgomery. Vid 14 års ålder spelade Otis i band i Jacksonområdet, och 1946 flyttade han till Chicago där han tog som hand av pianisten Big McKay och Meriwether. Och vi lyssnar på Otis Spann i Ma Rainey's CC Rider. Keo introducerade Spann för Muddy Waters, och 1953 ersatte Otis McKeo som pianist i Waters band. Och det är Otis Spann som spelade pumpande boogie-woogie-pianot i Muddy Waters' I've Got My Mojo Working från 1960 års Newport-festival, som man spelar flera gånger här i Seniorradion. Spann verkade också som huspianist på Chess Records och kom då att arbeta med alla som betydde något inom blues och rock'n'roll. Och vi kan höra honom som pianist bakom Howlin' Wolf, Chuck Berry, Bo Diddley och Buddy Guy med flera. Men eftersom jag tänkte vi skulle höra Otis Spann som solist, får det bli Can't Stand Your Evil Ways, där han framträdde helt själv som pianist och sångare från ett dubbelalbum med titeln Ebony and Ivory Blues. Thank you.
how I can stay. Yeah, she go to bed evil woman.
'69 hade Spann insett sin potential som soloartist och han lämnade över pianostolen i Muddy Waters band till Pintop Perkins för att på allvar göra solokarriär. Men han var redan då märkt av levercancer och den 24 april 1970 avled han på Cook County Hospital i Chicago. Han begravdes på Burr Oak Cemetery i Alsip, Illinois, och han blev postumt invald i The Blues Hall of Fame 1980. Och vi låter Otis Spann avsluta med sin egen Spann's Boogie Woogie. Tack för idag! Thank you.
veckans blues vad det är. Sven-Erik Lundberg hade denna gång temat Otis Spann. Fantastiskt trevligt. Jag tycker detta är väldigt värdefullt för seniorradion att ha en gång i veckan. Det är inte många radiokanaler som har.
Nej, men då ska vi sätta värde på det.
Ja, gör det. Och runt mig i studion har jag samlat en frustande av iver, en trio medarbetare här som ska uttrycka sina uppfattningar om diverse viktiga frågor som vi ska avhandla. Alltså, veckans nyhetspanel som idag består av
Kerstin Wivert,
Rolf Wengemar,
Per Piscator.
Välkomna ska ni vara.
Tack.
Stora frågor runt omkring oss, världsfrågor, jag höll på att säga allt från rött kött till vad som händer i stora världen. Den frågan som vi ändå måste börja med tycker jag är gårdagen. Det var den här minnesdagen ett år efter 7 oktober terroristbrottet. Eller vad kallar man det där?
Man, invasion i Israel.
Jag kände mig väldigt berörd hela dagen där, och därför det var så mycket nya vittnesmål och sånt där. Vad känner ni inför det här? Är det någonting som har försvunnit ur ett medvetande, eller är det, vad säger du, Kerstin?
Nej, jag tycker inte. Jag tycker att man är väl medveten om det här och att det känns oroande för hela framtiden.
Ja.
Kan jag tycka.
Ja.
Ja, det är ju ständigt pågående och det ökar ju hela tiden. Det är ju det värsta.
Ja.
Det här är någonting som jag har ju funnits mycket som en konflikt, men lite dold sådär. Man har diskuterat lösningar, tvåstatslösningar och vad kan man göra. Men det här briserade ju verkligen för ett år sedan med den brutala attacken på, vad var det, 1200 ungdomar på en musikfest. Och där är sen accelererar hela tiden. Man märker att Iran ligger ju bakom med fantastiska krav om att Israel ska utplånas. Det är någonting som är fullständigt orealistiskt. Och så länge det är orealistiskt så finns det inget slut på det.
Mm.
Jag vet inte hur många raketer man öser över varandra idag, men det är otäckt.
Ja, det där med invasionen då, eller angreppet då för ett år sedan, vad jag förstår eller vad jag uppfattar så här i efterhand, så var ju det ett rent cyniskt politiskt spel. För att den här gruppen som angrepp Israel, där var man ju mycket väl medveten om att Israel skulle inte vända andra kinden till, utan man skulle ju svara. Och man skulle svara säkert mycket hårdare än det här angreppet, och det har man ju gjort också. Och så att det var ju helt i linje med vad man har räknat med från de här terroristgrupperna. För att jag förstod ju det, för ett halvår sedan så läste jag vad en av de här terroristledarna sa. Att, då sa han att ja, det här offren som vi har fått nu med alla våra döda, det räknade vi med, men vi har fått världsopinionen dit vi vill. Man gjorde alltså så här för att man räknade med att man skulle få lida mycket värre än vad israelerna gjorde, och att man då skulle få offra en hel del av sina egna medborgare, och det gjorde man av politiska skäl. Så att det här var ju uppenbarligen en gest man gjorde för att, så att säga, få fart på den politiska diskussionen. För att det är ju som det har sagts här, att det här är ju ett gammalt problem, det här med Gaza och så vidare, och det här med tunnelsystemet. För jag har ju läst författare som har skrivit att för 5-6 år sedan att få bort Hamas, som den nu är, de från Gaza och deras tunnelsystem, det går inte, för att det är så underminerat, så att det är så omfattande, så att då måste man ju spränga hela Gazaremsan i så fall och lägga den helt öde och väldigt djupt dessutom. Så att det där gör ju att när man inser att det här är ett cyniskt politiskt spel från båda sidor egentligen, Så jag känner ju mera som läget är idag, jag känner mera hopplöshet över situationen. Mm. För att det här har ju varit lågfrekvent, de här problemen, ja, ända sedan staten Israel bildades. Och det finns ju ingenting idag som pekar på att det ska bli lugnare där. Så att blir det lugnare, då blir det beroende på att andra länder ingriper. Om man försöker lägga så att säga plåster på såren. Men såren kommer att finnas kvar under ändå.
Det är 2024 nu och världen är inte klokare än så här. Det skrämmer mig att man liksom inte, att det måste vara så djupa saker så att man inte tänker, men vad, det här är ju ett elände för alla drabbade. Mm. Kommer ju inte till någon lösning. Mm. Världskrig kanske? Vad tror ni?
Nej, det kommer ju rätt in i vårt samhälle också. Mm. Vi har ju väldigt hårda linjer nu mellan, ja, judehat finns på ena sidan och så har vi Israel, så har vi Palestina. Mm. Och det är svårt att hålla isär de här olika, framförallt judehatet mot känslor för Israel. Det har man ju märkt slår igenom. Den antisemitism som hela tiden har funnits kanske, men inte så framträdande, men som det är nu, det är ytterst märkligt. Det går ju rakt in i de judiska församlingarna i Malmö och i Stockholm, och i enorma demonstrationer, när man till och med börjar kasta saker i Sveriges riksdag som har med Palestina-frågan att göra, då är det rakt in bland oss och skapar rätt så skarpa linjer här i vårt samhälle. Det är inte bara Gaza och Israel, utan det är även här, mitt ibland oss. Mycket mer än vad det har varit på, ja, jag vet inte när. Så här hett så har det faktiskt inte varit. Och det ser man i det amerikanska samhället också. Hur man har ockuperat campus och det var väldigt mycket som rör sig. Påverkar ju det amerikanska valet också, faktiskt. Så att det är en liten fråga från början, men det är en stor fråga. Mm.
Jag tittade på en dokumentär igår efter Aktuellt. Det hette Försvinn eller dö, tror jag. Mm. Där de här bosättargruppen å ena sidan vill utplåna den palestinska befolkningen. De ska bort eller dö, var ju liksom deras budskap, va? Och du har det från andra hållet, har du då palestinierna som deras extremrörelse som säger samma sak. Vi kan inte leva med Israel. Då känns det hopplöst. Mm. Alltså, finns det något, vad kan man göra åt en sån här situation? Och du säger liksom, har inte världen blivit klokare?
Nej.
När
vi är så upplysta och får så mycket information, alltså, så borde man ju liksom kunna, ja.
Någonstans borde man förstå vad det här kan leda
hem
till. Ja, det är nog inte sista gången vi funderar över denna fråga.
Nej, tyvärr. Nej. Det är det inte.
En annan världspolitisk historia som jag tänker på, det handlar ju om det amerikanska presidentvalet nu, som är mer av en, vad ska jag säga, en show kanske, eller där de här extremerna också står mot varandra. Tycker ni att vi ägnar för mycket uppmärksamhet åt presidentvalet, eller?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det.
Ja,
ja, men jag tycker det får alldeles för stor uppmärksamhet.
Ja.
Nej, men alltså, det är ju så, jag orkar inte liksom se det. Så har det blivit liksom. Jag tycker att det finns andra saker man kan ta upp.
Jo, men det är ju så att så fort det har varit en presskonferens från någon av kandidaterna, eller det har varit någon debatt, så är det ju väldigt stora och långa referat här i Sverige. Mm. Men det är klart att det är väl naturligt att det är så, för att det är väldigt flashigt val, så att säga. Det gör sig bra i massmedia och så vidare. Mm. Så att det är hårda motsättningar, och det är personer som passar bra i medieljuset, så att säga. Mm. Sen att vi har val som påverkar oss mer, nämligen nationella val inom EU. Det är en annan sak som vi kanske borde ägna större intresse, men det är väl inte lika flashigt helt enkelt. vad som händer i Tyskland och Frankrike och så vidare. För att det påverkar oss mer, eller vad som händer i Ungern om man tänker på det. Så att det är väl, jag tycker att det är alldeles för mycket de, när de här tv-stationerna skickar särskilda reportrar bara för att bevaka det amerikanska valet och så vidare, så blir det lite mycket av det goda, det tycker jag nog.
Vad tycker du, Per?
Ja, det, nej, det ägnas inte för mycket tid tycker jag. Det är ett väldigt viktigt val. Om man ja, okej, men jag backar lite. Men jag har bott i USA. Jag har jobbat med amerikanska företag i ja, stort sett hela mitt liv. Och jag tycker inte om amerikaner nu. Jag känner inte igen mig överhuvudtaget. För att det republikanska partiet, det finns ju inte som ett republikanskt parti nu. Det är trumpismen som man kallar det för. Och trumpismen, den har ju andra kännetecken. Att sanning betyder ingenting. Vad jag säger, det är det som betyder någonting. Och det bästa exemplet är väl hur Trump nu har backat ur den här intervjun som var inbokad. Och varför gör han det? Jo, därför att de skulle faktchecka. De skulle alltså bevaka och utreda alla påståenden som han sa. Var de sanna eller var de falska? Mm. Och på det ställer han inte upp, för då kan han inte köra den vanliga demagogiska stilen. Men det republikanska partiet är ju ett av de två största partierna. Det håller verkligen på att förlora sig. Och frågan är, hur kan det möjligen komma tillbaka till att bli något demokratiskt? För det är det inte i det här läget. Det amerikanska samhället håller på att stänga ner när det gäller demokratiska frågor. Och där är de ju föregångare som många har tittat på. Ungern, Österrike, hurra hurra, Italien kanske också. Så att det påverkar verkligen väldigt mycket. Och det påverkar hela NATO-frågan, där ju vi är verkligen inne i det som händer. Hela Ukraina-frågan. Och ja, men det löser man ju på en dag ungefär. Så är det. Och jag tog kommentaren igår att hade Trump varit president, då skulle den sjunde då inte ha hänt. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt påstående. Men det är som man tror på och som då formar ett samhälle som är farligt, säger jag. Ja. Och därför kan man inte riktigt, man kan inte göra något åt det, det kan man inte. Men man måste ju verkligen vara uppmärksam på det som sprider sig, för det finns ju här också. Här i vårt land finns ju de här stämningarna också. Att man gör saker för att synas istället för att det är verkligen viktigt. Så du tiggerilagen nyss till exempel, som man kommer med långt efteråt, för det är någonting som man kan visa upp men som inte har någon betydelse överhuvudtaget. Så att det här med,
vi kommer in på den, Per.
Ja, det är bra. Det här med sanning och fakta, det tycker jag det är den stora frågan nu.
Den förändringen som har skett i USA speglas ju också i något inslag jag såg igår, när de jämför de här olika presidentvalsdebatterna för 10, 15, 20 år sedan. Då var det väldigt gemytliga tillställningar då, när kandidaterna möttes och nästan skrattade ihop och verkligen hade utbyte av varandra. Det är ju inte så idag. Det är ju någonting helt annat.
Ja, men vicepresidentkandidaterna var ju bättre.
Ja, jo, jag förstår det. Då är det Trump alltså som är ett problem, eller?
Trumpismen.
Ja.
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 Det är det.
Ja, det är viktiga frågor som vi har framför oss. Det var en månad till amerikanska presidentvalet.
Ja, visst. Men, visst är det.
Ja. Okej. Hörni, vi ägnar oss något åt det lokala perspektivet. Vi pratade här innan om tiggerilagen, eller förslag om att utreda ett förbud mot tiggeri. Är det läge för det nu att slå till?
Jag ser nästan inga som tigger längre. Nej. Så att det är ett slag i luften. Men det står ju i tidavtalet, därför måste man ju, och då sätter man till en utredning, det är det minsta som man kan göra.
Okay.
Då kan man ju säga det i alla fall.
Mm. Mm.
Men nej.
Störs ni av tiggeriet, om jag säger så?
Jag håller med Per där, att man ser ju inga så, egentligen som sitter ute och tigger nu. Det var ju väldigt många för något år sedan.
Ja.
Men på det viset, sen är ju frågan, vad sätter man i ordet tiggeri då?
Mm.
Vad omfattar det egentligen då?
Ja, tiggeri är väl då att sitta ute och liksom då uppmana folk att ge mig bidrag eller någonting sånt här, va? Mm.
Ja. Nu tänker jag långsökt kanske, men alla bingolotter då, som man ska ha till föreningar, jag menar, det är också en form av tiggeri. Alltså egentligen för att samla in till föreningslivet, för att man inte har ekonomi och ha idrotter igång. Ja.
Vad säger du, Rolf?
Ja, men tiggeri, det är ju ändå någon form av frivillighet, att man ska skänka sitt överskott till andra som behöver, men det kan ju ske i många subtila former, så att säga, så att det gäller väl först att definiera begreppet tiggeri, så att säga, och gör man det bara att man ser att det får inte ske på gatorna, att man sitter utanför affärerna och tigger, då tror jag inte det ger så mycket, så att säga, för att det kan ske i många olika former, och det kan ju vara tiggeri fast det utsmyckas som någonting helt annat, så att jag tror att det här är ett spel för galleriet med den här utredningen och så vidare. Jag tror att en lagstiftning blir omöjlig att följa dessutom.
Mm.
Just det, vem ska följa upp det?
Ja, just det.
Ja.
Mm. Okej. Ett slag i luften blir vår sammanfattning av detta. Att vi får väl se vad den här utredningen då kommer fram till. Att det kanske är så jättesvårt att
det kanske
definiera.
Kommer ett antal kraftfulla förslag att man ska avböja eller försöka stoppa allt tiggeri, så att säga, oavsett i vilken form det sker. Men de kommer ändå påverka samhället i mångt och mycket, för att väldigt mycket de ideella föreningarna som Rädda Korset och Rädda Barnen och så vidare, i praktiken så tigger de ju. De ber om bidrag för att kunna utöva sin verksamhet. Men vad är det annat än tiggeri? Så att det är bara en semantisk fråga egentligen.
Vi pratar om kyrkans kollekt.
Ja.
Mm.
Ja.
Det är väl också,
det är samma sak där.
Ja.
Man ber ju om ett bidrag.
Ja. Vi följer denna fråga med spänt intresse, helt enkelt.
Med aktivt intresse, ja.
Ja, så blir det. Hörrni, Livsmedelsverket tycker att vi äter alldeles för mycket rött kött.
Ja.
Vad tycker du, Kerstin? Ska vi dra ner på röda kött? Konsumtionen. Det var en ganska kraftig nedgång de förespråkade då, från 5 till 3 hekto i veckan, vill jag minnas.
Alltså på ett vis så kan jag tycka att det ligger ju liksom i tiden det här, att gå över och äta mera vegetariskt och äta sån typ av mat. För personligen så äter inte vi alls lika mycket kött nu som vi gjorde för några år sedan.
Mm.
Så att, men det är ju svårt också när man får höra då liksom, hur kommer det här att påverka bönderna uppe i Norrland, och om de inte de, alltså det är ju sådana saker som man kan fundera på då, hur det kommer att påverkas.
Mm.
Ja.
Men dig personligt kommer det att påverka?
Nej, det gör det inte faktiskt.
Nej. Per, hur mycket rött kött äter du i?
Ja, jag äter nog, eller vi äter nog för mycket om man lägger ihop olika rätter som man tillagar. Det är någon italiensk korv där och det är lite köttfärs där. Och, ja. Allt som inte är kalkon eller kyckling eller
fisk.
Eller fisk naturligtvis.
Ja.
Men ni kommer väl ihåg de här kampanjerna som var om bröd. Vad heter det? Plyte. Kommer ni ihåg den? Så många skivor. Det var
68 skivor.
Ja, precis. 68 skivor. Ja, precis. Men nu går det åt andra hållet. Ja.
Men det var ju det som man upptäckte också med brödet, att det var ju brödindustrin som, det var ju inte några kloka människor på Livsmedelsverket, de var ju påverkade av livsmedelsindustrin att man skulle sälja mera bröd.
Ja.
Jag vet inte.
Rolf, äter du för mycket rött kött?
Jag äter rött kött gärna.
Ja.
Men inte för mycket, enligt min uppfattning.
Nej.
Men
hur stämmer det med Livsmedelsverket då?
Ja, jag håller mig inom ramen för de normer som de rekommenderar. Ja. Men jag vet ju att vi är ju alla ätare. Och jag försöker ju äta både fisk och fågel och kött så att säga. Så att jag undviker nog inte någonting av de här olika rätterna så att säga. Och jag vet ju förr då, kunde ju läkare säga om en person som var dålig och hängig att han behöver äta en blodig biff så att han räcker upp sig och får lite nya krafter. Dessutom är det så att blir man lite extrem när det gäller veganism eller vegetarianism så blir det ibland att man råkar ut för bristsjukdomar. Då måste man fylla på med konstgjorda medel och så vidare. Så att det bästa är nog att vara allätare. Men jag vet, jag pratade med en restaurangägare som var inriktad på rött kött. Jag frågade om han var orolig nu för det här att det skulle bli dåligt med kunder. Men det var han inte ett dugg, för han sa att det finns så många kunder. De kan inte tänka sig annat än att äta rejäla biffar ett par gånger i veckan och så vidare. Så att han var inte det minsta bekymrad. Suget finns där.
Alla dessa hamburgerställen som finns över hela stan med.
Ja. Du vill väl chickenställen, kycklingställen istället.
Ja, ja. Eller fiskrestaurang.
Det är också intressant hur man bär sig åt, hur man vill påverka mig och oss allihopa. Det finns ju en vetenskap som heter nudging. Det vill säga att knuffa folk in i ett beteende på olika sätt. Och det är ju inte vad man gör nu. Nu ser man den där vad var det, behållaren med köttfärs liksom på tv. Så skär de bort en sån här bit, den ska bort liksom. Det är hårda tag uppifrån, det är inte nudging precis. Men det kommer kanske påverka en stilla så att du börjar längta efter nötter. Och mera grönsaker istället för. Och det är ju mycket mera subvertivt eller vad det heter. Alltså att påverka oss utan att vi behöver känna att vi ska släppa någonting.
Men tänk om det är så att de här bilderna som visas nu när man skär bort och drar undan gör att vi, nej, nu ska vi äta mera kött.
Ja.
De ska inte komma och bestämma över oss.
Precis, ja just det.
Ja. Du tror det blir en motreaktion. Ja,
vad vet man? Vet man. Ja.
Det kommer lilla trotset fram.
Ja. Ja.
Vi har ju insekterna också som väntar på oss.
Ja, just det.
Där försöker man ju få oss att äta mer av.
Ja.
Vad som nu kommer att ske, jag är inte så tilltalad av tanken faktiskt. Att äta insekter.
Nej, det är en vanlig sak.
Ja, det är det definitivt.
Det tror jag. Hörrni, vi ska strax undra av. Jag ska bara höra. Vi är inne i Nobelveckan.
Ja.
Ett par Nobelpris har redan delats ut. Det har det inte gjort, men det har förkunnats vilka som får dem. Och på torsdag kommer litteraturpriset. Har ni någon favorit i Kerstin? Nej. Skaka på huvudet.
Ja.
Ingen sån där som du...
Nej.
Jag hörde någonting från dig.
Nej, jag ska inte säga det. Men jag ska mera säga att jag ser förväntan fram mot någon ny som jag inte har läst. Som jag kanske kommer att läsa. Så har det varit nu ett antal år.
Mm.
Så att det, ja, jag är nyfiken till på torsdag.
Till på torsdag?
Till på torsdag.
Rolf?
Ja, nej, jag har inte någon favorit på det sättet, för jag tycker att det verkar hart när omöjligt att förutspå vem som ska få litteraturpriset.
Grejen är väl att det ska bli en överraskning.
Just det, det verkar ju bli så de flesta gångerna.
Ja.
Och det lär ju inte finnas någon som skvallrar nu längre heller, som det verkade finnas för.
Vi får se. Nej, vardagslagningsföretagen har ju lagt ner, för att säga, vi är rädda för sådana här skvallerbyttor som liksom okej, jag säger därmed tack för till veckans panel.
Tackar.
Till Rolf, till
Kerstin, tackar.
Till Per och ser er tillbaka om tre veckor
ja.
Senast. Mm. Och då lyssnar vi på lite musik då. Vad ska vi höra på då? Jag måste titta här i mina papper. Det heter Leader of the Pack med Bette Midler. Så var det.
After school today? Well, where'd you meet him?
För det, Bette Midler, Leader of the Pack. Vi börjar runda av programmet, veckans upplaga av Seniorradion. Gunny ser fortfarande lika lugn och tillfreds ut. Lite uppgiven också. Nej då, allting är bra. Hörrni, vi ska titta lite grann på veckan som kommer. Vi är, som vi konstaterade i panelen, här mitt inne i Nobelveckan och väntar på torsdag emotser vi litteraturprisförkunnandet och sedan kommer fredspriset på fredag. Det blir kul med på detta. Radio Gävle, vi sänder då repris på veckans seniorradio på tisdag eftermiddag 16-18 och klockan 19 ikväll Studio 64 predikan från Hedvigslundskyrkan. Torsdag mellan 15 och 16 countrytimmen och fredag 13-14 Nostalgitoppen. Lördag är då Finska klubbens eget vattenhål. Då spelar man först önskelåtar och sedan blir det finska pop- och rocktimmar. I övrigt det som hände utanför radioverksamheten så kan vi bara ett litet urval. På Länsmuseet, historien hände här, så har vi shoppat i Gävle. Det är på onsdag klockan 18. Och klockan 19 samma dag, seniorsurfaren Carl Jan Granqvist kommer upp till Zäta då, som sagt. På torsdag visas den här filmen, dokumentärfilmen Gubbstrutsar, som vi också har pratat om i seniorradion här tidigare, nu då i filmformat på Brunnsgatan 16:30. Och på lördag, hörni, i Slottsparken lördag klockan 12 så kan man hjälpa bockbyggarna att bygga årets Gävlebock. Det är ni. En sak som jag tittar närmare på lördag 18:45, det är ute i Sandviken minneskonserten för Ingmar Dunker. Och på söndag klockan 15 då Centralteatern, Folkets hus, Anita och Gunnar, musikteater om Anita Lindblom och Gunnar Wiklund och deras relation. Så hörni, nu börjar vi gå alldeles mot slutet på veckans program. Det har varit ett program bestående av, vi pratade med Maria Knutsson om just den här föreställningen, Anita och Gunnar. Vi har träffat Stisse Åberg, pensionerad men fortfarande väldigt aktiv sportreporter. Jättekul var det att han ville titta till oss. Och det var det också när Lisa Persdotter kom hit och berättade vad kommunens kulturutvecklare egentligen har för sig. Och sen kom Rolf Wingemar, förlåt mig, tupp i halsen kallas det, va? Och berättade om höstens besprutning, influensa och covid-sprutorna. Och därmed någonting så börjar vi runda av veckans program och säger tack för oss, Gunni Jonsson och Sven Johansson, tackar för sig.
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.